kunde ju Svenska Dagbladet avslöja att ryska bombplan natten till långfredag.
Det vi förhåller oss till, tycker jag, det måste vara den ryska militära förmågan.
Skulle fördelarna med ett NATO-medlemskap vara då?
Ja, som sagt.
Men man får inte göra den kopplingen att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot Sverige. Ryssland är enormt beroende av väst när det gäller ekonomi.
Osäkerheten har ökat i vårt närområde.
Personalbristerna inom de nya personalkategorierna idag då är direkt gränssättande för Försvarsmaktens tillgänglighet.
So far, we don't see anything in the Russian behavior that indicates that they are intending to stop.
Välkommen tillbaka till femte avsnittet av Försvarspodden. Mitt namn är Oskar Jonsson, jag är doktorand i krigsvetenskap på King's College London. Och dagens tema vi ska avhandla är värnplikten som nu är på tapeten igen efter regeringen vill utreda om vi ska aktivera den. Med mig till detta har jag Annika Nordengren Kristensen, för detta ledamot i försvarsberedningen, för detta riksdagsledamot, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin, moderator med mera. Välkommen Annika.
Tack så mycket.
Värnplikten lades 2009 vilande med enbart 3 rösters majoritet i riksdagen. Ett beslut som då var väldigt kritiserat av oppositionen som nu har blivit hamnat i regeringsställning. Sen 2009 har vi sett ett scenario då Försvarsmaktens personalförsörjning går sämre än vad FOI beräknade. De räknade på 3 utfallsscenarion. Så här ser det ut om det går bra, så här ser det ut om det går mellanbra, så här ser det ut om dåligt. I dagsläget så sitter vi i en situation där utfallet är sämre än FOIs värsta utfall. Och det kan föranleda ett nytänk på personalförsörjningsfronten. Nu har Socialdemokraterna signalerat en vilja om att utreda att eventuellt aktivera värnplikten igen. Vilket har skapat en hel del debatt. Men jag kan börja ställa första frågan. Vad ser vi om sannolikheten för att aktivera värnplikten igen, Annika?
Ja, det beror lite grann på vad man menar, tror jag. Många, när man pratar om man ska återta värnplikten eller aktivera den ligger ju vilande lagstiftningen, och bara att trycka upp igen om man tycker att det säkerhetspolitiska läget så motiverar, ser ju då framför sig att man ska börja kalla in hela årskullar, kanske till och med också kvinnor. Och då har vi ett läge som jag inte tror vi kommer hamna i. Men många tror det, särskilt de som pratar om värnpliktens lite vidare funktion. Allt ifrån uppfostringssyftet, att man ska lära pojkar bädda sängar, till en annan liksom dimension när det gäller att man ska möta olika socioekonomiska grupper och annat. Man tankar så mycket förhoppningar in i värnplikten. Men då är det här stora intaget och utbildningen man ser framför sig. Där kommer vi inte hamna. Däremot någon slags mellanvariant kanske, och då är det ju alldeles lättast att peka mot Norge eller kanske också delvis mot Danmark och de systemen, hur de fungerar parallellt då med en värnpliktsuttag och en professionell försvarsmakt.
Okej, så du ser lite av en motsättning där med de samhälleliga förmånerna som många vill betona och eventuellt vad en ny värnplikt skulle lösa. Det är en intressant poäng.
Där är också... Ja, i diskussion, jag får bara förtydliga lite grann det. För diskussionen, den landar inte så ofta i försvarseffekten av utbildningssystemet eller personalförsörjningssystemet som alla andra förhoppningar. Det är ungefär som skolan. Skolan ska lösa precis allt. Allt ifrån naturligtvis utbildning till uppfostran till ja, vad helst man vill för tillfället att svenska ungar och ungdomar ska ha med sig ut i sitt vidare liv. Och lite grann känns det så också med Försvarsmakten, och då är det flera frågor som uppstår. Är det Försvarsmaktens anslag som ska bekosta denna vidare samhällsnytta? Eller är det i så fall något annat man ska göra för att folk ska mötas? Eller är det så att detta land försvaras bäst med ett sådant utbildnings- och personalförsörjningssystem? Ja, och det är lite två olika diskussioner.
Ja, absolut. Och det är som Yes Prime Minister säger, comprehensive education to make up for our comprehensive education, som barnen missar i skolan. Men där är också, man kan ställa sig frågan, alltså vilka problem skulle ett återintagande av värnplikten lösa? För om du säger, om vi ska fokusera på just den frågan, att vad löser det för Försvarsmakten? Och bara på en sidnot, eller sidopuck, så i viss mån så får ju försvarsanslaget redan göra det, alltså fullfölja den funktionen som du pratar om, att ta in för samhällsnyttan när det är relevant, till exempel genom kanske ett dåligt exempel, men att vapenindustrins, man ska säga, exportstödet av det finansieras för att hålla igång den civila tekniska marknaden, så görs det. Men i alla fall, vad skulle värnplikten lösa för problem för Försvarsmakten?
Problemet med det nuvarande personalförsörjningssystemet och det utfall som du inledde med, det är ju inte att man har problem att få folk till sig. Det är fortfarande ett sånt söktryck som innebär att det är fler än man behöver som söker sig till Försvarsmakten. Problemet är ju att behålla dessa individer och helst behålla dem så länge så att det blir ekonomi i det hela. Och sen är det den här personalkategorin med tidvis tjänstgörande eller deltidssoldater som är den svåra kategorin. Den säger Försvarsberedningen i våras att man ska ha fler heltidsanställda soldater beroende på gripbarhet och snabbhet i systemet för insats och så. Men i budgetpropositionen som kom nyligen så säger regeringen att den kategorin ska öka. Och det är av ekonomiska skäl, men också av folkförankringsskäl, säger man så sent nu som i denna budgetproposition för några veckor sedan. Problemet är samtidigt att den här kategorin då, den ska övas mer och den kommer att i Mali till exempel, så vitt jag förstår, också användas i internationella insatser. Och då uppstår en motsättning mellan de här civila arbetsgivarna som ska tycka att det är toppen och så att säga skicka iväg sina deltidssoldater i mer militär tjänstgöringstid än vad man tidigare har förespeglat. Så att det finns, och detta pågår på något vis då parallellt med att man pratar om nya utredningar, när det då i dagarna ska levereras en utredning som då höll på ett tag, som handlar om personalförsörjningen inom ramen för den försvarspolitiska nuvarande inriktningen. Min stora farhåga egentligen, för jag är inte religiös i någon liksom riktning i denna fråga. Det är inte så att jag tror på värnplikten som det allenarådande instrumentet som löser alla Försvarsmaktens problem. Eller för den delen aldrig kommer någonsin mer vara beredd att diskutera. Särskilt inte något slags så här mellansystem som vi har då återigen i Norge till exempel. Men problemet som jag ser, det är det pågående rekryteringsarbetet och det pågående arbetet med personalförsörjningen riskerar ju att undermineras om man hela tiden pratar om att man ska ändra på det utan att man faktiskt tar beslut om det. Därför att alla de här pågående samarbeten med civila arbetsgivare och andra som kring deltidssoldaterna, vad ska de tro om beständigheten i det system som man då försöker få folk till sig nu? När behoven dessutom är väldigt stora utifrån den säkerhetspolitiska situationen. Det är jag rädd för.
Alltså där tror jag, bara rent hypotetiskt, ifall man skulle införa det här mixade systemet så skulle värnplikten sker för sig och sen blir en rekryteringsgrund och att kontinuerligt och tidvisa, alltså enligt gällande bestämmelser. Men jag skulle säga att problemet som du säger är att folk stannar inte kvar i Försvarsmakten, och det kan ju givetvis bero på många olika anledningar. Den ena, en tydliga, är vad man får för slags incitamentsystem för att stanna kvar där, vilket i Sverige man har en ganska stort brist på det tänket. Men sedan har det också att göra med vad det är för verksamhet man bedriver. Och med svår ekonomi så övar man inte. Man får ingen övertid som många räknar med att få och som Försvarsmakten säljer i sin reklam. Det är väl här egentligen den stora fördelen med värnpliktiga är att under värnpliktsåret så kan man öva hur mycket som helst. Man kan vara ute hela tiden. Det kostar 10-15 officerare övningsdygn att hålla ett kompani ute under, då kan vi göra en snabb uträkning för lyssnaren. Men om vi säger att ett övningsdygn, efter varje övningsdygn måste man betala en soldat 1000 kronor extra och ge dem en hel dag ledigt. Har du 120 soldater, då har du 120 000 om dagen för varje dag de ska öva som direkt ska betalas, sen ska alla ha ledigt. Har du 10 officerare så är det 10 000 per dag för att öva hela kompaniet. Det är väl det som är den största bristen egentligen med Försvarsmakten, att man inte övar tillräckligt, man övar inte tillräckligt i samma eller i stora formationer, vilket det här skulle ändå inte det här kunna ge oss ett stort steg i rätt riktning på det. Om man som sagt behåller det mixade och sen så får man in jag hörde från någon i Försvarsmakten, eller någon i Försvarsmakten, jag kanske ska säga en källa i Försvarsmakten, som sa att det tar ungefär 3-4 år att få upp den här övningsmässiga kompetensen i dagens system, just för att det kostar för mycket med övningsdygn. Skulle inte ett väldigt attraktivt alternativ vara att ha ett år värnpliktsförmåner där man tränar soldaterna väldigt intensivt och sen så är vidareutbildningsbehovet mycket mindre när de kommer in i organisationen på heltid.
Mm. Ja, jo, det låter ju som en dröm. Det gör det ju. Och det finns naturligtvis stora fördelar med det. Men möjligen så är jag kanske luttrad och kanske till del motvilligt nog lite cynisk också. Jag är nämligen rädd för att de här resurser som det skulle kräva ändå, kanske initialt som när det gäller investering för att kunna hålla de här utbildningarna på den nivå med den materiel, med den infrastruktur som detta skulle kräva. Pengarna då, ser jag framför mig ett scenario då, skulle inte finnas, vilket innebär att det blir en halvmesyr, vilket innebär att man inte uppnår den heller folkliga förankringen vid sidan av den övningseffekt som du pratar om, utan snarare tvärtom, att trovärdigheten kring detta system fallerar på något sätt, därför att man då inte tillför de resurser som hade krävts för att få ett sådant system på fötter med, återigen då, med den infrastruktur, materiel och faciliteter och annat som skulle krävas. Och det tror jag att där är tålamodet på lite olika håll ganska kort för det. Dels för att många ändå tror jag har uppfattat att den säkerhetspolitiska situationen nu kräver en försvarsmakt på tå. Jag tror att opinionen kring att värnplikten skulle lösa den situationen eller att få befolkningen i vid mening känna en trygghet i den här säkerhetspolitiska nya läget. När man möter verkligheten då, återigen då, kanske lite luttrat att man inte hade fått de resurser som det hade krävt, så undrar jag om det hade riktigt blivit lyckat. Däremot skulle man resolut gå in i ett sånt här system, hör och häpna, i svensk politik. Man skulle ta ett, inte utreda i flera år och skapa massa osäkerheter och sådär, utan man skulle helt enkelt säga nu, efter de utredningar och efter försvarsberedningens förslag, om en ny sammanhållande grundutbildning, vilket faktiskt ingick i beredningens rapport, om 9-12 månader istället för först 3 månaders GMU, alltså grundläggande militär utbildningen, och sen vidare i systemet, så är det nu lite mer värnpliktslikt då. 9-12 månaders utbildning, och frivilligt naturligtvis då, och sen vidare i systemet. Så att där jag är tveksam då kring svensk politisk systems förmåga att göra detta med de resurser som krävs, återigen att inte hamna i en halvmesyr som är en långbänk då, utan infrastruktur på plats.
Mm. På tal om halvmesyrer, det får mig osökt in på nuvarande personalförsörjningen. Kan vi klara den utan värnplikt, om man vänder på frågeställningen?
Ja, det skulle Sverige kunna. Men här är också en fråga om, det är fråga om resurser. Det är frågan om vilka löner man vill betala dessa soldater för att få dem att stanna. Återigen, tillflödet är ju då inte problemet. Utan det finns uppenbarligen tillräckligt många som är tillräckligt intresserade för att ta insteget i Försvarsmakten. Men vid sidan av pengar och övningar och relevans och känsla av meningsfullhet i denna tjänstgöring, då handlar det verkligen väldigt mycket om kultur från det omgivande samhället. Det handlar om att de här arbetsgivarna som ska ha deltidssoldater ska tycka att det här är toppen, att de åker iväg då på sina övningar och på sina utbildningsdygn och kanske till och med internationell insats och så. Därför att man ser att man får kompetens till sig som man får till sin organisation, unika erfarenheter och allt annat som man har nytta av. Men också för att man känner som arbetsgivare att detta är en poäng för mig. Det är närmast en varumärkesfråga till och med kanske. Och kulturen runt soldaten i det svenska samhället. I Storbritannien som du sänder ifrån och i USA så kan man kanske inte klaga på folkförankringen. Och där är det inte värnplikt utan där är professionella system och man har ändå lyckats få till den kulturen. Det finns jättestora skillnader, jag inser det. Historiska krigserfarenheter och annat, men i alla fall. Så det ena förutsätter inte det andra.
Nej men absolut, och där har du ju rätt i att där är de ju väldigt duktiga på det här, även fast de inte har värnplikt. Dock, men rent anekdotalt så har jag till exempel en vän som är tidvis tjänstgörande soldat och han jobbar som gruppchef och hans enhetschef var just då en gammal reservofficer, vilket egentligen är det som har möjliggjort att han skulle kunna göra det här. Och sen senare när arbetsmängden börjar bli mer och mer, då går enhetschefen runt och svär. Tusan, lovade jag dig att vara borta 5 veckor per år. Vi behöver ju det här. Men jag tror, alltså den som säger den kulturen som möjliggör det här. Jag tror att mycket av det kan dra på alltså tidigare erfarenheter från värnplikten. Att det är många som har varit där. Men när vi är inne på samhälleliga förmåner. Och ifall vi ska se värnplikten i en lite bredare bemärkelse så är ju civilplikt, inslag av civilplikt i värnplikten någonting intressant. För då kommer man kanske åt mycket av de här samhälleliga förmånerna man pratar om utan att tvinga folk att bära vapen, vilka är någonting många vänder sig mot. Alltså man lär sig sjukvård, man lär sig arbeta i grupp. Men också någonting än viktigare, att man kanske ingjuter en känsla för det kollektiva, att samhället inte bara rättigheter utan jag har skyldigheter, jag ska bidra som jag bör bidra med. Hur ser du på eventuella inslag av civilplikt ifall en värnplikt är relevant?
Ja, här har jag inte tänkt färdigt utan vanskligt nog så ger jag mig ut i liksom att tänka medan jag pratar nästan. Därför att jag, då skulle jag säga så här, om jag ändå ska försöka spetsa till den ofärdiga tanken, att jag har mycket lättare egentligen för att säga att man ska ha någon form av samhällstjänst som inte har med värnplikten att göra för att lösa de här utmaningarna som man pratar om. Kittet i någon slags odefinierbar bemärkelse då, i samhället. Att man möter de här funktionerna man pratar om kring värnplikten, att man möter olika socioekonomiska grupper eller klass om man så vill. Någon slags smältdegelsfunktion där de här olika individerna träffas en gång i livet åtminstone och så vidare och så vidare. Och en känsla för det gemensamma. Jag har mycket lättare för något sånt än att egentligen man ska tanka det genom Försvarsmakten. Och det har att göra med kanske det framtida krigets karaktär. Det har ju också blossat upp en diskussion kring. Är värnplikten det lämpligaste sättet att möta, som i grunden, att möta framtida krigskaraktär, och det vet du mycket mer om än jag, så att det skulle man närmast fråga dig om. Men där uppstår ju frågetecken naturligtvis kring det utbildningssystemet möjlighet att förse Försvarsmakten med den professionalitet som man ser framför sig. Så att där skulle jag egentligen vilja separera dem återigen, och då har jag mycket lättare att se någon slags annan samhällstjänstgöringsmodell vid sidan av det militärt professionella. Däremot vill jag inte gå så långt så att jag förespråkar det. Jag säger att jag har lättare för argumentationen kring en sån funktion i samhället än att låta Försvarsmakten sköta den delen faktiskt.
Mm. Okej, okay, ja. För det förut så låg ju under Pliktverket tidigare med civilplikten som var någonting snarlikt, men det var ändå ganska väsensskilt. Det enda, eller det som var snarlikt var väl att man mönstrade samtidigt och pliktverket tillsatte en civilt eller militärt. Men där finns ju utrymme att fundera vidare på. Ja, just det angående karaktären på det framtida kriget är något jag tycker är intressant. Men jag tror i en viss mån så är jag mer clausewitzisk på det som har att göra med att jag tror Ukraina visar det ganska väl att även om man kan säga att Krimoperationen var en väldigt högteknologisk, specialtrupper åker in och det var knappt några skott som sköts mellan varandra, så dess fortgång i östra Ukraina har blivit väldigt väl, alltså närstrid med testar hela samhället. För er som har läst mer Clausewitz, den första och sista boken, så skriver han där att kriget är ett test av samhället. Och det har egentligen mobiliserat hela samhället och framförallt frivilliggrupperna som har stridit i Ukraina. Men för att komma till poängen högteknologi, jag skulle säga de som skulle vara värnpliktiga är ju också ett utslag av samhället de kommer ifrån. Alltså de är ju i stort sett lika högteknologiska, om inte mer, än de andra. Och att till exempel värnpliktiga vann stridsvagns-VM för Sverige mot professionella soldater tycker jag är sådana argument som visar på att det är inte teknik ofärdiga ungdomar. Men sen finns det, som du säger, Norge finns det intressanta paralleller att dra till. Där har till exempel en 4-årig utbildning för cyberförsvaret. Och då tar de, jag tror de tar folk som har genomfört sin värnplikt och sen så betalar de deras utbildning i 4 år. Och så, jag vet inte hur länge de skriver på deras anställning på. Men det är väl lite det som jag tror kanske skulle vara mer positivt med värnplikten, just att man får folk att stanna ett år. Ett bra år ur militär verksamhetssynpunkt. Och där då får man intresset att söka vidare till mer kvalificerade befattningar. För det finns ju en naturlig begränsning vad man kan uppnå med värnpliktiga. Och det är väl det är nog den kategorin som försvinner mer och mer, som du säger, med hur vi förbereder oss. Rätteligen är felaktigt. Men det kommer frågan, hur lämpar sig värnplikt för ett land som Sverige? För vi har ju, och det är någonting man kanske glömmer, men vi har ju väldigt speciella förutsättningar. Vi är Europas tredje största land, samtidigt som vi är mindre än 10 miljoner. Och vad vår försvarsmakt nu är ju utformad efter försvarsbeslutet 04, inriktningspropositionen 09, som egentligen hade kontentan vi ska inte försvara Sverige, vi ska ha ett litet gäng, 25 000 tror jag, som framförallt ska vara i utlandet. Men hur rimmar det här?
Ja, du gjorde en hårdkokt beskrivning där av problemets kärna. För det, egentligen är det där man ska börja diskussionen. Vad är det vi ska ha försvarsmakten till? Och där genom den idén, den försvarsmaktsidén, ska man ju då forma ett personalförsörjningssystem som rimmar med det eller som svarar upp mot det. Och det saknar ju Sverige en liksom säkerhetsstrategi eller en grundläggande idé om vad det är vi ska ha det militära försvaret till. Det finns många röster men få inriktningsdokument, om man uttrycker det enkelt, för den här verksamheten i den politiska bemärkelsen. Och då tänker jag så här, att det är självklart så att ett värnpliktssystem i någon form är bättre för detta land med tanke på storlek, invånarantal och annat. Om hela idén är försvara Sverige, försvara territoriet, då är det solklart så. Däremot så, när man tog den nuvarande försvarsinriktningen eller försvarsreformen, som var, tanken var att man skulle snabbt ut i internationella insatser i ganska stor omfattning och så vidare. Där satte det här gamla systemet begränsningar som man ville göra upp med, vilket man också gjorde. Och där, så det kan vi brottas om vi ska ha ett tyngdpunkten i det internationella eller nationella, och därigenom så hamnar vi kanske på olika uppfattningar också om personalförsörjningssystemet. Därför att som jag ser det, som inte alls vill släppa den internationella dimensionen, då är jag orolig för ett system som vi kanske skulle gå tillbaka till, där vi återigen separerar internationellt med nationellt, eftersom värnpliktiga då, i alla fall den tidigare modellen, inte kunde skickas ut internationella insatser utan att rekryteras i efterhand. Det var inget dåligt system, för det klarade vi ju. Vi klarade det på Balkan och vi klarade det och så. Så att jag säger inte att det var kass. Men det är frågeställningar som man måste, så att säga, göra upp med när man pratar om det kommande personalförsörjningssystemet.
Nej, och där har du absolut en jättebra poäng där, att det måste ju, typ av personalförsörjningssystem måste ju flöda från en överordnad idé. Fast medan vi tvärtom snarare diskuterar det underifrån och upp, så att det riskerar att bli som vårt skattesystem till exempel. Vi går in och petar i enskilda skatter och sen så får vi någonting som inte alls är det minsta enhetligt. Nej, jag var på väg att säga det du sa, just att det personalförsörjningssystemet vi hade med värnplikt och specifika rekryteringar för utlandsstyrkan hade ju mycket att önska, men samtidigt så är det precis det systemet som har fått väldigt mycket bra kritik internationellt sett, just för att ofta Sverige har fått då mer äldre soldater med annan erfarenhet, mer mognare och så vidare. Men det är också någonting som funkar mestadels som en relativt liten procent. Nu, vi skickar väldigt många till Balkan, men i förhållande till hur stor försvarsmakten var då, så var det en ganska liten procent, liknande med Afghanistan. Men skulle vi skicka 1000 man i Afghanistan istället för 500 som det nu var, då hade det verkligen hamnat i ett annat läge. Nej, och det tror jag får bli en helt annan diskussion om Försvarsmaktens idé och Försvarsmaktens strategi, och hur vi ska förhålla oss till andra länder. Några avslutande ord om värnplikten.
Ja, jag skulle vilja försöka summera detta, alla dessa tankar på följande sätt. Om jag skulle få skicka med någonting för den fortsatta diskussionen, så skulle det vara vi slutar där vi slutar, eller vad man ska säga. Därför att då är det viktigt, tycker jag, just idén med försvaret. Vad ska vi ha detta försvar till? Det måste kopplas ihop med diskussionen om personalförsörjningssystemet. Och det andra som är viktigare egentligen faktiskt än vilket beslut vi skulle landa i, hör och häpna, det är att det svenska politiska systemet bestämmer sig tydligt och säger, nu gör vi så här. Vi ska tillföra de resurser som krävs, oavsett så att säga, på vilken fot man landar. Och man genomför det resolut och faktiskt ganska skyndsamt. För återigen, osäkerheterna nu som växer upp kring det system som Försvarsmakten som bäst håller på med alla möjliga olika samarbeten hit och dit, för att lyckas med den beställning så som den ser ut nu, det undermineras, påstår jag, ganska så eftertryckligt genom de här diskussionerna. Så för omväxling skulle ett resolut beslut, helst kopplat också unikt möjligen i svensk försvarsmaktshistoria, till tillräckligt mycket resurser, och sen genomför och håll fast.
Ja, nej, och det är väl precis där jag skulle vilja summera det också, just att jag är inte heller någon radikal i den här frågan åt något håll, men så länge inte tillräckligt med pengar investeras i en personalförsörjningsreform, vilket inkluderar allt ifrån att soldater ska få civila utbildningar till potentiellt avskrivna studieskulder eller minskade studieskulder, till högre löner, till bättre boendeförmåner och så vidare. Och framförallt, störst av allt, fler övningsdygn och mer övertid. Fram tills man har det, eller kan inte ett trovärdigt alternativ till det presenteras, då tror jag att man gör rätt i att seriöst överväga värnplikten. Och nu är det en utredning vi pratar om på tapeten. På den noten skulle jag vilja låta summera det. Tack så mycket för idag, Annika.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Så är vi på återhörande.
caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do.